Det här är Lantbrukspodden, Lantbruks egen podcast med mig Camilla Olsson
och med mig Anna Nilsson.
Och i det här avsnittet ska vi ta en titt in i framtiden för blommande mandelfält i Skåne och gyllene höstrapsfält i Norrbotten. Det kan bli en vanlig syn i det svenska odlingslandskapet om 100 år. Det tror bland andra SMHI Norrköping, och där forskas det på klimatförändringarnas påverkan på framtidens lantbruk, som inte enbart behöver vara negativa för lantbruket och skogsbruket. Vi stannar också kvar i Östergötland för höstens stora teknikarrangemang, Mark 2013, där besökarna flockas kring GPS-plöjdadrag, jordpackning och såbäddsberedning i fält. Och hur ska den bruna bönan bli folklig, och vad har världens starkaste man med det här att göra? Det går vi till botten med i det här programmet. Och nu är det hög tid att skölja ner i tröskdammet och fira årets skörd. Veckans bonde hittar vi mitt i förberedelserna inför när Sveriges största skördefest skulle dra igång. Det här och mer därtill kommer du få höra i veckans avsnitt.
Ja, men innan vi sparkar igång det här avsnittet så vill vi ju passa på att tacka alla tips vi fått på Vinterpratare.
Det har verkligen varit roligt. Det har strömmat in tips och vi tror att vi börjar vaska fram ännu. Men vi kommer avslöja mer längre fram hur det blir.
Ja, det blir alltså en ny Vinterpratare framåt jul och nyår.
Precis, och vi vill ju fortsätta få tips från er. Så vet du vem som borde bli veckans bonde eller något annat som vi borde ta upp? Maila oss på lantbrukspodden med 2D @lrfmedia.lrf.se.
Camilla, vad skulle du säga är veckans snackis?
Ja, en av de stora grejerna som man har pratat om i lantbruks- och skogssverige den senaste tiden är ju avslöjandet som Lantbruk gjorde förra veckan om att landsbygdsprogrammet kommer att skäras ner betydligt mer än man tidigare trott.
Ja, det är som landsbygdsdepartementet och landsbygdsminister Eskil Erlandsson, de har ju sagt då att landsbygdsprogrammet skulle minska med 371 miljoner kronor om året. Men i själva verket så rörde det sig om miljardbelopp.
Precis, det var ju närmare 1,3 miljarder bara nästa år faktiskt. Och det här har ju rört upp känslor såklart.
Ja, jag var ju på Öland då när det här beskedet kom och har pratat med en del med bland annat bönodlare som är några av de som får miljöersättningarna indragna eller stoppade. Så man kan inte förnya, om man har kontrakt som löper ut så kan man inte förnya dem efter nyår. Det är stoppat för tillfället. Och det betyder 1400 per hektar. Så det är en betydande del för bönodlarna.
Det här kommer säkert att få stor påverkan. Och vi kommer säkert att återkomma till det längre framöver också. Såklart. Men det man undrar över det är ju varför politikerna inte berättade det här egentligen direkt.
Ja, nu blir det lite grann som att man viftade med någonting annat i hörnet för att ta bort uppmärksamheten på den stora, på den verkliga skrällen.
Precis. Men mer om det här det kan ni läsa i Lantbruk nummer 41 och på webben lantbruk.com. Då är det dags att dra igång det här avsnittet av Lantbrukspodden, det 10:e i ordningen. Nu kör vi! Varje dag finns det något som är ständigt lika aktuellt att glädjas, uppröras eller oroa sig över. Nämligen vad det ska bli för väder. Sol, moln, regn, snö eller hagel. För så här brukar det nämligen låta i vårt stående inslag här i podden, Veckans bonde, när vi frågar bönderna om vad de önskar sig allra mest.
Framförallt fortsatt fint väder.
Jag önskar mig sol och vackert väder en hel månad fram.
Regn.
Just nu så tänker jag bara, hoppas jag att den här korta sommaren som vi har här uppe i norr, att den ska bli riktigt bra.
Ett rejält högtryck.
Att det här vädret fortsätter och regnar gärna lite grann till.
Och bönderna som vi just hörde, de är inte ensamma över att fundera över det här med vädret. För hur kommer det bli i framtiden och hur kommer det påverka skogen och lantbruket? Så här säger Åsa Sjöström, mark- och växtagronom och verksamhetsledare på SMHIs nationella kunskapscentrum för klimatanpassning i Norrköping.
Nu har det precis kommit nya klimatscenarier och klimatmodeller samman med IPCC-rapporten. Och de bekräftar ju i stort sett vad vi trodde förut. Och den generella bild som vi kan se för Sverige om vi tittar framåt år 2100 är att det blir varmare. Och framförallt är det då i norra Sverige där man kommer se de stora skillnaderna. I södra Sverige så tror vi kanske en temperaturökning med 1 till 2 grader och i norra Sverige så uppåt kanske 4 grader i snitt.
Vad innebär det?
Ja, framförallt så här, blir det varmare vintrar, tror vi. Det är det som det pekar på. Så mindre snö, framförallt i norra Sverige då.
Vad kan bönder göra redan nu för att förbereda sig för de här förändringarna?
Ja, vi tror att klimatzonerna just nu flyttar norrut med ungefär 10 km om året. Så vad man kan göra är att titta på hur ser jordbruket ut lite grann söder om där jag befinner mig. Vad har man för problem och för möjligheter där som jag kanske kommer att se hos mig framöver i framtiden?
Så bönder i Mälardalen kika lite på Skåne och bönder uppe i Norrbotten kanske kolla på Mälardalsområdet?
Ja, det skulle jag säga. Generellt så kommer vi att se ökade nederbördsmängder i Sverige och fler skyfall, tror vi. Och då kan man ju kanske behöva se över sin dränering av sin mark för att kunna ta emot mer regn och mer regn som kommer häftigt. Mycket regn på en gång.
Vad kan man som skogsägare göra för att förbereda sig?
Ja, en av de saker som vi kommer att se är ju med ett varmare klimat och ett minskad tjäle i marken. Och det får ju naturligtvis effekter för hur man ska få ut sin skog ur skogen, så att säga, när man väl har avverkat den. Man kan kanske inte räkna med att kunna köra på frusen mark i samma utsträckning framöver. Utan tänka över lite grann hur skogsvägarna ser ut och håller dem att köra på när det inte är tjäle.
Det finns ju en del som tvivlar på att den här kunskapen är sann. Hur har man kommit fram till de här beräkningarna och är det verkligen sant?
Ja, de nya beräkningarna som har kommit är det samlade resultatet av en stor mängd forskare som har suttit runt om i hela världen och jobbat med det här under många år. Och de är väldigt överens, kan man säga rent allmänt. De är väldigt överens om hur man tror att det kommer att se ut. Så att jag tycker att framförallt när det gäller temperatur så är vi ganska säkra på hur det kommer att se ut framöver. Sen utvecklas forskningen hela tiden och blir bättre och bättre. Det ska man komma ihåg och det är därför man gör såna här sammanställningar med regelbundna mellanrum för att få det senaste och det bästa helt enkelt.
Det finns ju risker då, problem med körskador, minskad tjäl i marken, nya skadegörare, en större rådjursstam och så vidare. Men det finns ju även fördelar då. Vilka nya grödor kan man komma att odla då 2100?
Ja, om vi ska spekulera lite grann så klart blir det varmare i Sverige så kanske man kan tänka sig vinodlingar. Varför inte? Mandelträd kanske, aprikoser i södra Sverige. Sånt. Men det tror jag säkert att lantbrukarna kommer på nya spännande saker att göra.
Mm. Och även att skogen då har en annan snabbare tillväxt som man kan avverka i snabbare takt.
Det skulle kunna bli så, en ökad tillväxt. Men sen kan man väl också tillägga det som jag tycker är viktigt är att även om vi i Sverige ser stora förändringar i klimatet så kommer man ju längre söderut i Europa också att göra det och kanske mer negativa för jordbruket som väldigt torra somrar i södra Europa. Och det kan ju innebära konkurrensfördelar för det svenska jordbruket. Vi får inte lika stora negativa effekter som man kommer att se på många andra ställen där man idag producerar väldigt mycket jordbruksgrödor. Och det kan ju vara någonting positivt att tänka på för framtiden.
Sa Åsa Sjöström, mark- och växtagronom och verksamhetsledare på SMHIs nationella kunskapscentrum för klimatanpassning. Reporter Anna Nilsson.
Nu är det dags för veckans nyheter i korthet. Och vi börjar med får. Kammarrätten har slagit fast att får och annan tamboskap får skyddas om de attackeras av varg eller andra rovdjur. I praktiken innebär det att attackerande varg får skjutas. Däremot rör inte beslutet frågan om skyddsjakt.
Och vi fortsätter med vilda djur, för regeringens jaktlagsutredare Håkan Larsson föreslår att en ny viltmyndighet ska inrättas. Enligt utredaren finns det idag mer vilt i landet än på flera århundraden. Samtidigt sätter de vilda djuren press på samhället och han menar att det måste finnas en balans mellan brukare och bevarande av djuren.
Vidare till skogen i Honduras. För EU har gjort en överenskommelse med Honduras för att skydda skogarna i landet. Projektet ska hjälpa lokalbefolkningen att utveckla ett uthålligt skogsbruk och även stödja forskning. Nästan halva landarealen är täckt av skog i Honduras, men avskogningstakten, den är den högsta i Latinamerika. I en glödande brittsommar och i stort sett avslutad höstsådd lockades lantbrukare och maskinhållare till höstens stora teknikevenemang Mark 2013 utanför Norrköping i Östergötland. Lantbruksteknikreporter Per Emgardsson begav sig dit för att titta på maskiner i fält.
Ute på maskindemofältet så finns det en rad nya maskiner uppställda som inte körs i fält. Men en del har också demokörts tidigare idag här. Och en av dem var en sexskärig röd-orange plog som har sålts i delar av Sverige. Märket är jättegammalt. Grégoire Besson, en fransk tillverkare. En av runt 20 franska plogtillverkare för övrigt. Men det har inte sålt så mycket här nere i Östergötland tidigare. Och den här plogen, den skiljer sig på många sätt ifrån det vi kan få sett tidigare i Sverige. Och Johan Axén från Nordfarm, du kan berätta lite mer närmare vad det är för något som är speciellt med den här plogen.
Ja, just den här plogmodellen, den har alltså en böjd ås som vi kallar den för. Det gör att centreringen av dragläget blir mitt i vändskivan. Istället för på plogspetsen då. Det gör att du får inte samma sidokrafter i plogen utan den linjerar väldigt rakt och fint bakom traktorn. Mer eller mindre automatiskt.
Ja, och sen finns det ganska mycket hydraulslangar och det finns diverse gasklockor, fjäderklockor och lite allt möjligt som har gått på den här plogen. Traditionellt sett så har man ju haft hydraulisk stenutlösning och det brukar finnas så kallade hjulaboplogar som man kan ändra arbetsbredden på under gång med hjälp av hydraulik. Men här finns det, och så vänder man runt plogen också när man byter körriktning på vändtegen. Också hydrauliskt. Men här finns ju ännu mer grejer. Vad är det för något?
Ja, framförallt så kan du ställa då plogdjupet hydrauliskt och sidolutet, första tiltan och linjeringen.
Vad innebär det enkelt?
Ja, det sitter ett parallellogram längst fram på plogen som gör att när du justerar första tiltan så kan du behöva linjera om plogen delvis. Och det gäller ju också att linjeringen är ju mest till för att räta ut plogen så att den står rakt ut från traktorn när du vänder runt den vid växling. Alltså.
Och samtidigt ska den, plogen ska ju också gå rakt bakom traktorn, eller hur? Så man har en rak linje så gott som möjligt mellan, eller hur?
Precis. Ja. Stämmer.
Och sen var det en sak till.
Du har ju alltså lutet. Justeringen av lutet på plogen är ju också hydrauliskt ställbart från traktorn.
Ja, nu står jag i utställningstältet här på Mark 2013. Och bredvid mig här så finns ett företag som heter Mättjänst. Och de har lite kul teknik. Och jag har också med mig Helene Oskarsson från Vreta Kluster som har lite frågor om det här. Vad är det för något ni sysslar med egentligen? Ni mäter upp saker, men hur gör ni?
Vi är normalt sett ett vanligt mätföretag, men vi har även en ny teknik som handlar om ortofoton och obemannade flygplan. Och där kan vi då mäta markmodeller eller viltskador eller något sådant.
Ett ortofoto, det är alltså ett tag som är lodrätt ner mot marken.
Precis, det är vertikalt foto, så var man en submarin i foto så kommer man rakt ner och sen är det geometriskt korrekt.
Du Helene Oskarsson, du vet jag har haft en del idéer om det här. Finns det någon slags, vad tror du, finns det någon möjlighet att använda det här i jordbruket?
Bland annat en idé om att man skulle kunna inventera dräneringsledningar och kanske inspektera boskap och kanske vildsvinsskador. Så det var ju tre olika idéer och alla de känns ganska skarpa. Skulle vara kul att göra något med alla de idéerna.
Hur skulle det gå till då rent praktiskt? Hur ska man kunna hitta vildsvin med flygplan?
Ja, man måste till börja med få ungefärligt område från lantbrukaren var han har problem. Och jag tror inte att man kommer leta så mycket vildsvin, men däremot dokumentera skador efter vildsvinen. Det tror jag är, det är fullt möjligt.
borde kanske också beskriva det här fantastiska planet som man fotograferar med. För mig så ser det mest ut som en tillkarvad bit frigolit, sådana som man har förpackade reservdelar i. Men vad är det för spännvidd på planet?
163 centimeter.
Och hur långt är det?
Cirka 1,20.
Och sen är det alltså utav, med andra ord, utav frigolit och vingarna utav frigolit, och så är det lite grann plåtsvärtejp som skydd för frigoliten. Och sen uppenbarligen så viker sig propellern bakåt när man stänger av motorn, så den funkar som ett litet glid, blir en med att glida på när planet landar. Är det svårt att flyga planet, alltså att styra det och sådär?
Nej, det går helt på autopilot. Dock så gör man landningen manuellt, och den kan vara lite knivig beroende på vindar.
Där hörde vi Thomas Knutsson från marktjänst på fältmässan Mark 2013. Reporter Per Emgardsson.
Ja, vem har inte hört den välkända reklamlåten för chips? Men det finns även andra som vill vara en del av fredagsmyset. Några av dem är Kalmar Ölands trädgårdsprodukter. För på Öland är det enda stället i landet där man odlar bruna bönor. Ungefär 50 odlare odlar cirka 1000 ton bönor på 600 hektar. För ett år sedan lanserades konservburkar med smaksatta bönor. Hur har det då gått med fredagsmyset och försäljningen? Vår reporter åkte till Öland och träffade Thomas Isaksson, vd för odlarföreningen Kalmar Ölands trädgårdsprodukter, för att höra mer om bruna bönans nya skepnad.
Det har ju varit bruna bönor till bruna bönor och fläsk. Och vad vi försöker göra nu är ju att utveckla de här bönorna vidare. Vi har ju försökt under många år få våra kunder på bruna bönor att utveckla nya maträtter och nya varianter. Men det har inte varit någon som har tänt till på det. Och då bestämde vi oss för att då gör vi det själva, för vi visar vägen här. Så vi har tagit fram 4 nya produkter. Salladsbönor. Vi har tagit fram bönor i tomatsås som är klassiska smaker. Men sen har vi också tagit fram 2 helt unika produkter. Alltså bönor med tacosmak och bönor i chilisås, för att vi först hann attrahera de som är barn och ungdomar, men också de som vill ha lite mer moderna smaker.
Och det är ju ungefär ett år sedan ni lanserade de här konserverna med 4 olika smaker. Hur har det gått?
Ja, det har gått bra. Alltså, vi lanserade dem först med öländska motiv då, men vad vi har gjort nu precis sen i sommar så är att vi har gjort ett samarbetsavtal med, eller jobbat tillsammans med Magnus Samuelsson. Så Magnus Samuelsson är ju då vår frontfigur för våra bönor i de här nya smakerna. Han äter mycket bönor själv när han tränar, eftersom bönor är ju oerhört proteinrika. Det är ju 20% protein i torra bönor, det är ju fantastiskt mycket. Så han kände väl till produkten.
Och stämmer det då att ni vill få in bruna bönan i fredagsmyset med tacomiddag?
Ja, gärna det. Alltså de tacobönor vi har, de går ju alldeles utmärkt att ha till tacomiddagen. De är ju kryddade och klara, så det är bara att lägga i brödet.
Bruna bönan har ju ett tufft konkurrensläge från billig import. Men nu tar ni ett stort steg in på den svenska marknaden genom att ni levererar till de stora livsmedelskedjorna.
Ja, fast man kan säga så här, vi är ju konkurrenskraftiga med Holland idag på bönor. Alltså vi till och med exporterar 200 ton till Holland. Så vi är konkurrenskraftiga på bönor, även prismässigt.
Och slutligen då, har du några tips på vad man kan äta bruna bönor till?
Ja, man kan äta bruna bönor till, och vi gör det både sallad av det, som det känner väl de flesta till, men de här med sås kan man ju liksom värma i burk. Och man kan, en bra rätt tycker jag är att bara bryna lite köttfärs och sen slår man på en burk med vår bönor i chilisås, så har man en måltid. Nyttig fast food på 10 minuter.
Sa Thomas Isaksson, vd för odlarföreningen Kalmar Ölands trädgårdsprodukter. Reporter Anna Nilsson. 1998 så blev han världens starkaste man, och drygt 10 år senare så gick han segrande ur tv-tävlingen Let's Dance. Jag pratar naturligtvis om Magnus Samuelsson, lantbrukare i Östergötland och styrkelyftare. Nu är han den öländska bruna bönans nya ansikte utåt. Och vi ringde upp honom för att höra varför.
Jag har alltid haft samarbete med en rad företag. Och då brukar jag alltid försöka jobba med företag som jag tycker gör saker som jag tycker är bra. Eller som jag kan stå för. Eller som jag vill förknippas med i någon form. Eller företag som jag allmänt vill hjälpa till. Och det, i och med att man ändå är lantbrukare från grunden. Och därutöver håller på med kost och träning och allting. Så tycker jag det här kändes jättebra. Det är en kul produkt. En sund produkt som odlas på ett bra sätt. Och liksom det finns en hel rad anledningar till att jag vill engagera mig i det här.
1998 då blev du världens starkaste man. Mm. Och sen dess har du också vunnit en rad tävlingar och så vidare. Men hur mycket har du bruna bönan att tacka för det?
Ja, nu ska man inte stå och säga att det var där. För däremot så är det väl så att jag tycker det är kul att man tar en produkt som förknippas med alltså, säger man ordet bruna bönor så tänker alla på en specifik smak. Fast egentligen har smaken ingenting med produkten att göra. Det är inte bönan som ger bruna bönor med så och fläsk som det är den smaken det har. Utan det är såsen runt omkring. Och jag tycker det är kul att man tar en produkt och försöker paketera om den. Och det är också en produkt som har väldigt bra värden både när det gäller protein och långsamma kolhydrater och så vidare.
Och nu när du är frontperson då för den typen av bönan, får du fri tillgång då till bönor också? Eller hur ofta?
Ja, det får jag väl ändå hoppas.
Och Kalmar Ölands trädgårdsprodukter, de har sagt att de gärna vill se då att bruna bönan kommer in i det här fredagsmyset. De har ju en tacosmak där. Och använder du själv, eller äter du själv tacobönor på fredagen?
Alltså jag tycker, jag kanske inte sitter med två skålar med bönor och stoppar in framför tvn. Så ska jag inte säga, men det går ju definitivt att göra god mat på det här.
Sa Magnus Samuelsson, världens starkaste man 1998 och lantbrukare i Östergötland. Reporter Anna Nilsson.
Nu är det slut på veckan. Det är dags för fredagsmys.
Om 2 veckor drar Elmia djur och inomgård igång i Jönköping. Och där kommer vi självklart finnas på plats. Och med oss har vi stora delar av redaktionen. Och det kommer hända en massa spännande i vår monter. Och en som vet lite mer om det här, det är Linda Grimstedt. Välkommen till Lantbrukspodcast.
Tackar, tackar.
Ja, för Lantbrukspoddens lyssnare så är du ingen ny person. Ja, du har ju varit här och hoppat in några gånger och gjort flera inslag i podden. Men du är även reporter på tidningen Land Lantbruk och du är projektledare för vår medverkan på Elmia-mässan.
Ja, det stämmer bra det.
Och mässan när vi drar igång då den 23 oktober, vad kommer hända i vår monter?
Ja, alltså Lantbruk kommer ju finnas tillsammans med resten av LRF Media i LRF-koncernens monter där också det populära bullfiket är. Och från Lantbruks sida så kommer vi hålla en rad miniseminarier eller intervjusamtal som jag tror kan intressera många. Bland annat så tänkte vi försöka reda ut vad den nya jordbrukspolitiken innebär på gårdsnivå. Och sen så kommer vi få höra om ny teknik för att värmebehandla åkerbönor som ska ges till proteinfoder till mjölkkor, bland annat.
Mm. Och vad hittar vi oss?
LRF-koncernen finns i B-hallen och jag tror att det räcker att följa bulldoften så hittar man till rätt monter.
Mm. Och vi kommer ju också spela in ett specialavsnitt av den här podcasten. Så det får ni inte missa. Och vi kommer att spela in det här avsnittet på onsdag eftermiddag. Och det kommer att ligga ute på torsdag förmiddag då. Och för vi kommer även ha en liten podcasthörna i monten på LRF Media.
Ja, podden är ju en av de saker vi tänkte pusha för från Lantbruks sida. Och det vore ju jättekul om alla som hade tips eller bara vill träffa oss kom till monten. Och vi är där onsdag till fredag. Och i montern så kommer man också kunna hjälpa till med det tekniska för nya lyssnare som kanske vill ha hjälp att ladda hem podden i sin smarta telefon.
Ja, får ni komma och ska vi göra allt vi kan för att hjälpa er. Och om du som lyssnar, om du har någon fråga som du vill skicka vidare till någon makthavare, politiker eller annan person inom skogs- eller lantbrukssektorn. Då kan du spela in den här frågan hos oss så lovar vi att försöka föra vidare den i podcasten. Så kom till vår monter i B-hallen så ska vi prata podcast. Vi ses där.
Vi ses.
Varje år kommer ett par hundratusen besökare till Ölands skördefest som också är Sveriges största skördefest. Och för många näringsidkare är det här en viktig helg för försäljning och marknadsföring. Och även för veckans bonde som heter Christer Larsson och är får- och köttdjursuppfödare på Runstens gård på Öland. Och där träffade vi honom när han var mitt uppe i förberedelserna.
Ja, hej, det var Christer Larsson här, Runstens gård på Öland.
Och vad händer hos dig just nu?
Nu är vi full gång här och ska starta upp med skördefesten, här, Ölands skördefest här i 3 dagar.
Och vad händer då?
Då är det ju fullt med försäljning av närproducerat och konst och hantverk och sånt här på hela Öland.
Och du är själv föder upp lamm?
Ja, just det. Vi har ju lamm- och nötköttsproduktion då. 220 tackar och 20-tal dikor då.
Och så har ni, ni föräldrar dem själva också?
Ja, vi har gårdsbutik här där vi styckar lamm och nötkött själva. Och så slaktar vi in på KLS i Kalmar.
Ja, och vad håller du på med nu senare idag? Du har lastat bilen full här.
Ja, nu har vi laddat upp med lammkött och nötkött här som vi har styckat här sista veckan då. Och ska sälja till konsumenterna här som kommer och besöker oss. Så det har vi laddat upp för fullt i kylarna där.
Och när slår ni upp dörrarna?
Vi öppnar 12:00 idag fredag då.
Och hur länge håller ni på?
Och håller på till 24:00 i natt då. Och sen börjar vi imorgon lördag på 10 till 19 på kvällen där. Och sen är det söndag 10 till 14, ja.
Och sen får ni pusta ut?
Sen får vi pusta ut och ladda upp batterierna igen och vila upp oss några dagar här. Och återhämta. Så det kör på igen.
Hur viktig är skördefesten för er verksamhet med gårdsbutik och så?
Den är ju väldigt viktig tycker vi. Vi möter ju många konsumenter och som återkommer senare på året med då. Så vi omsätter kanske nästan lika mycket på de här 3 dagarna som ett par veckor på sommaren då.
Och till sist, vad önskar du mest just nu?
Nu önskar vi bra och härligt väder i 3 dagar här så det kommer mycket folk till Öland.
Sa Christer Larsson, får- och köttdjursuppfödare på Runstens gård på Öland. Reporter Anna Nilsson. Nu är det här poddavsnittet alldeles strax slut. Men det lever ju såklart vidare på Instagram. Och där kan du se bilder på intervjupersoner, lite bilder bakom kulisserna och annat. Där heter vi Land Lantbruk och det gör vi även på Twitter och på Facebook.
Ja, och om du vill komma i kontakt med oss så gör du det enklast genom att mejla till oss på lantbrukspodden med 2D, lrfmedia.lrf.se. Och fler skogs- och lantbruksnyheter finns såklart i våra tidningar, Land Lantbruk och Skogsland. Och vi har kontinuerlig webbuppdatering på lantbruk.com.
Nästa gång vi hörs så är det från Elmia-mässan. Det avsnittet kommer ut den 24 oktober.